har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Insiderhandel på Coinbase, Nordkorea bakom megahacket och så lyckas man med ett NFT-projekt. Ja, det finns bara tre saker som är helt säkra här i livet. Det är döden, skatterna och att de kallar oss krypto kommer på torsdagar. Så även denna. Mårten Andersson heter jag. Jag är komiker, entreprenör och kryptofantast. Det kanske ni vet om ni har hört podden förut. Och då vet ni också att i studion så sitter alltid Sveriges trevligaste och ambitiösaste kanske ekonomijournalist.
Wow.
Gunnar Harrius.
Tack, gud vad snällt sagt.
Ja, men du jobbar hårt. Alltså.
Ja.
Du, hur har påsken varit?
Jo, den har varit bra. Jag har badat mycket i olika typer av kalla vatten.
Själv. Har du gjort den här isvaks, hoppa på isvakstrenden?
Nej, men den har varit levande i mitt liv, pre-trend. Nu ligger ju inte isen längre heller, tack och lov. Så att man slipper hugga upp olika grejer. Men min mamma bor så fördelaktigt att det finns en liten badbrygga där som man kan bada från.
Och vad ger dig de här baden, skulle du säga?
Alltså, framförallt en anledning att...
likes.
Som du vet, som du följer mig på olika typer av sociala plattformar, så är jag väldigt inaktiv. Men det får ju mig anledning att hålla på med mitt äkta stora intresse i livet, som är att bada bastu.
Och så det här är egentligen ett nödvändigt ont för eller för att förbättra bastun?
Ja, men lite så. Och sen så har det ju blivit så att jag nu har liksom joinat lite the dark side, som är så kanske man inte alltid behöver bastu ens. Men nu under påsken så har ändå, då har det varit full bastu.
Mm-hmm. Mm,
själv då?
Mycket familjetid, mycket fix i trädgården som äntligen börjar se bättre ut. Roligaste tror jag med påsken var ändå att vi fick en påskpresent av min kompis Armin. Och det var en sån här robotdammsugare. Som då går runt på golvet och liksom känner av och sådär. Nu var det så himla stökigt överallt. Den här roboten kan inte ha förstått någonting.
Överallt,
Nej, men jag kan inte ha förstått någonting vad som pågår när det bara leksaker och grejer på, över hela golvet. Och våran baba då, alltså våra barns mormor, var hälsade på från Serbien. Och då säger min äldsta son då, som är 3,5, han sa till henne att hon, när hon skulle åka hem nu, så sa han: men du kan ta med dig den här robotdammsugaren. Hon bara: varför då? Han bara: för det är så smutsigt i Serbien. Så jävla roligt. Och hon började askar och hon trodde inte hon hade hört rätt, men hon tyckte hon skulle ta med robotdammsugaren till Serbien. Bästa Tristan. Nej, men jag har haft jättebra och fantastiskt väder. Men jag är också, det kändes på gott och ont som att det var en väldigt lång paus som man såsat till i huvudet. Så jag är väldigt glad att vi är igång. Vi är tillbaka här med ett fullmatat avsnitt.
Ja, jag har ett påsk-NFT-quiz till dig.
Mm-hmm.
För jag har blivit bombad av olika Easter NFT-projects.
Okej,
okay, shit. Den ena osmakligare än den andra.
Mm-hmm.
Och då vill jag att du ska gissa vilket av de här har hittat på.
Okej.
Okay. Då finns det en som heter Virgin Mary Jane. Mm-hmm. Som är alltså bilder på Jungfru Maria där de bytt ut hennes ansikte mot Mariana.
Okay.
Så finns det JFC NFT, alltså Jesus fucking Christ NFT.
Mm-hmm.
Som är alltså NFT:er på Jesus Kristus i bland annat gagball och läder och hela den grejen.
Ja.
Eller The One Commandment, som är bilder på Moses med stentavlorna med budorden, men alla tavlor står det bara buy crypto på.
Jag tycker alla låter ju rimliga faktiskt. Kan det vara en sån här kuggis att allihopa är sanna?
Nej, jag hade faktiskt hittat på den här One Commandment. Men jag kände att det finns en guldgruva här.
Du kan väl starta en Discord.
Ja, lägg ut på Elrond.
Ja, gör det.
The Elrond Commandments. Du, ska vi bara hugga i idag och bara gå rätt på nyheterna helt enkelt?
Nu åker kryptotåget, häng med!
Tut, tut.
Förra veckan så publicerade Coinbase ett blogginlägg där de meddelade att nya, relativt okända coins kommer att handlas på plattformen.
What is happening at Coinbase?
Inget konstigt med det, förutom att en plånbok hade köpt 6 av dessa coins till ett värde av $400,000 bara 3 minuter innan blogginlägget publicerades. Värdet på coinsen steg med $172,000 efter att bloggposten lades upp. Kanske är det århundradets skickligaste trader vi har att göra med, men timingen har fått många att höja på ögonbrynen och säga att någon på Coinbase sysslar med insider trading.
So this is the great fear of an unregulated market, which is that someone will take advantage of that to do something illegal, or maybe not illegal, just really deceptive.
En lite sämre affär verkar NFT-samlaren Sina Estavi ha gjort. För ett år sedan köpte Estavi en NFT av världens första tweet för $2.1 million. Nu la han ut en försäljning för motsvarande $50 million, men ingen budade mer än ynka $240.
Coindesk reports it closed Wednesday with only 7 bids. The auction has since been extended in hopes of jacking up those bid prices.
Kritiker menar att hela affären var ett PR-stunt från Estavi, medan andra menar att det är ett bevis på att NFT-marknaden håller på att mogna och att vad som helst inte längre ger mångmiljonvärdering. Den nordkoreanska hackergruppen Lazarus kopplas till mångmiljonhacket av kryptospelet Axie Infinity. Det är amerikanska finansdepartementet som menar att det statsunderstödda hackerkollektivet låg bakom stölden av motsvarande $600 million i Ether som genomfördes i mars i år när en så kallad bridge hackades. Underrättelsefirman Elliptic uppskattar att ungefär 18% av alla coins har tvättats sedan attacken. Den som väntar på proof of stake till Ethereum har sannoliken fått vänta länge. Nu säger Ethereum-utvecklaren Tim Bako att Ethereum inte kommer gå över till proof of stake i juni som tidigare planerat. Skräll! Bako säger att det kommer att dröja ytterligare några månader, men att Ethereum befinner sig i den sista fasen av bytet. Den som lever får se. En börsprodukt som följer priset på bitcoin är en fråga om när snarare än om. Det hävdar i alla fall investmentbolaget Grayscales vd Michael Sonnenschein. Sedan tidigare finns det börshandlade terminsprodukter i USA, men inga produkter som följer det så kallade spotpriset, alltså priset just nu. En spotprodukt anses enligt många experter vara den produkt som skulle bana väg för ett brett genombrott för krypto i finansvärlden.
We are putting the full resources of our firm behind this initiative and to advocate for our investors. So it's a matter again of when, not if.
Du är inte förvånad över Ethereum, hör jag. Som du la in ett litet skräll. Mm.
Nej, jag är inte jätteförvånad. Det är ju lite av så det har varit alltid med Ethereum.
Ja, du sa i intro att det finns bara 3 saker man kan vara säker på. Döden, skatten och att de kallar krypto kommer. Jag kan lägga in en fjärde sak som är att de kommer fortsätta skjuta på Ethereum, ja. Proof of stake.
Ethereum är blockkedjornas SEC.
Ja.
Det gäller bara skjuta på beslut. Eller beslutet är ju taget, men ja, vi får se. Kommer det ens hända 2022? Jag vet inte. Jag hoppas det.
Man tänker ju också att det är väl bättre om de kan göra och det funkar. Alltså, man får ändå ge dem det. Att de kastar ju inte ut någonting liksom halvfärdigt.
Nej, exakt. Sen skulle jag bara vilja prata lite snabbt om det här med att den här tweeten inte fick... det måste väl då vara den tweeten som Jack Dorsey gjorde.
Ja, det är den. Ja. Ja, och den köpte ju då han NFT-storhandlaren, vad den heter, Estavi, Sina Estavi. Och så la han ut. Alltså, han verkar ju vara så jävla shady överlag och liksom var väl, hade något liksom förbud för att bedriva börshandel och vad det var. Typ. Och nu ska han starta någon ny grej. Många trodde väl bara att han la ut den här för att typ påminna folk om att han ägde den och att han finns. Typ. Okay. Det är väl det cyniska sättet att se det. Det positiva som du sa också är väl att man snarare kan säga det som att så här, ja, men, den har ju absolut ingen utility i den här tweeten. Det är väl bara liksom någon slags internet hall of fame. Typ. Och ja, kanske är det inte har värt så mycket.
Nej, men precis. Alltså, det kommer ju knappast knytas ett DAO till den där tweeten.
Inte av Estavi i alla fall.
Roadmap. Ja, den kommer ligga här. Men det är ju ändå ett tidsdokument. och av en enormt stor app som bara senaste veckan ju så la ju Elon Musk ett bud på att köpa
Elon
hela
Musk
Twitter.
Som sitter i DKOK-karantän vill du bara vara.
Ja just det, förlåt jag glömde det, vi säger inte ens det. Men han tänker, jag tror att Twitter, jag trodde förut att Twitter inte skulle överleva för att det kändes så hatisk. Nu är jag ju bara inne på krypto-Twitter, jag har ju tagit bort allt annat. Men det känns som att Twitter är väldigt, jag är inte helt säker på att det var dåligt köpt det där.
Nej, men jag skulle säga typ så här, av den ganska slappa kritiken högerklicka spara som man ju hör till höger och vänster, så skulle jag säga att den är ju mer applicerbar på typ det här än just vad det är på väldigt många andra projekt. Alltså för att,
ja, men det har du såklart en poäng i.
Ja.
Därför att när vi pratar om, och det är ju när vi pratar om NFTs, så finns det ju enorma möjligheter och där de här högerklicka spara som, det är bara att säga så, fast du har tyvärr inte fattat någonting. Nej. Men i det här fallet, som sagt, så kan man ju faktiskt säga att det är, du kan ha det på din profilbild eller du kan ha samma sak på en tavla hemma om du så vill. Men då är det bara ägandet. Men då är det, vad ska man med ägandet till?
Just det. Du, på tal om möjligheterna med NFT, så tycker jag att det är väl läge att ta in våran gäst.
Det tycker jag med. Hon är entreprenören, bloggaren och författaren som nu släpper en NFT-kollektion vid namn World of Alidia. Vi säger varmt välkommen till Vanja Wikström.
Woo! Åh, man fick ett woo till och med. Ja,
alltid ett litet woo.
Gunnar är pepp idag.
Ja, det är underbart. Jag är också, jag är svinpepp.
Men det blir man ju när man sitter i den här studion allt som oftast. Men allra först, påsken är över. Har du överlevt? Du är också småbarn.
Jag har, precis, jag kan säga att jag har varit på en vecka som har varit den, jag ska inte säga den värsta, men den mest intensiva i hela mitt liv. Jag har alltså åkt skidor med mina små barn som är 3 och 8. Och den bästa veckan. För att just att åka skidor med mina barn har varit en sån här målbild jag har haft i så många år. Och äntligen få till det. Det var underbart. Svinjobbigt med alla grejer som ska av och på. Och det är pjäxor och det är skidor och det ska lyftas och liksom... Men så himla kul.
Har de i koppel? Det har jag sett när jag har varit och åkt skidor någon gång. Att så här, det är vissa föräldrar som har
det. Liksom, det heter
har
det.
Har de en slags sele. Och sen så är det liksom, men det är, se mig i ögonen och säga att det där är inte ett koppel.
Var har ni koppel någonstans? Mamma, du ska få en orosanmälan.
Jag hade ett koppel, jag hade ett koppel. Men jag har också överlät mina barn med varm hand till de fantastiska skidlärarna. Så att man fick åka lite själv också.
Härligt.
Så det var grymt faktiskt.
Du har ju ett ganska digert CV som Mårten summerade på några sekunder här nu. Är det liksom, missade vi någonting om man liksom inte känner dig, går och summera vem du är så att säga?
Jag har gjort väldigt mycket grejer. Allt ifrån att jag, det här var väldigt länge sedan när dinosaurierna gick på jorden. Då var jag låtskrivare och pysslade med musik. Till att jag startat en e-handel som sålde, var väldigt nischad, sålde amnings-BHR. Till ett träningskoncept som heter rimlig träning, just för att så här, jag hatar träning och det måste finnas ett rimligt sätt att ändå göra det på så att kroppen inte går sönder. Jag har en second hand online-tjänst som heter greenkids.se där man kan köpa och sälja barnartiklar. Jag gör mycket saker helt enkelt, men den röda tråden är väl att det jag gör vill jag vill att det ska komma någonting gott utav det. Jag vill givetvis tjäna pengar, jag är inte dum i huvudet, men jag vill att det ska komma någonting fint utav det. Jag vill att det ska liksom fylla en funktion som bidrar på något schysst sätt till världen.
Okej.
Okay. Ja, vad härligt. Alltså, serieentreprenör som nu då fått upp ögonen för krypto. Hur har det gått till?
Egentligen så gick det till så att jag och min kille Niklas, vi höll på och dafsade lite i bitcoin runt typ 2016-2017. Vi gjorde appar med en kille i Indien och det utvecklade sig sen till ett bitcoin mining projekt i Indien som stötte på lite patrull, så att efter att ha grejat runt med det där x antal gånger, alla som har varit involverade i krypto känner till det här med att man stöter på patrull. Det gjorde vi och då lämnade vi den världen helt enkelt för den omgången. Men sen för ungefär 2 år sedan så fick vi ett förskott på ett arv, så vi fick loss lite, en lite större summa pengar och tänkte, vad ska vi göra med pengarna? Vi vill investera dem på något roligt sätt. Vi började med fonder. Tyckte att det kändes lite tråkigt. Gick lite långsamt. Tänkte, men det här med krypto var ju väldigt kul när vi ändå höll på att dafsa. Återvände. Slank in i bitcoin. Slank in i ethereum. Slank in i flera altcoins. Hittade NFT:er på vägen. Och sen så, ja.
Och vart är vi i tid när ni liksom återvänder till krypto så att säga?
Runt 2020 bara. Ja. Så att säg 2 år sedan ungefär. Och nu är vi... har vi slunkit ner i kaninhålet.
Fanns det någon som helst betänklighet kring att blåsa ett arv på krypto?
Nej, men vi resonerade så här, och det är väl så man ska resonera med alla typer av investeringar, att investera inte pengar du inte är okej med att bli av med. Liksom. Så att det här var bonuspengar som vi inte hade väntat oss, och helt plötsligt hade vi dem och tänkte att vi vill göra någonting som vi tror på. Vi slängde ju inte ut dem på bara vad som helst, men vi vill göra någonting vi tror på som ger lite högre avkastning. Högre risk, högre avkastning.
Ja, men väldigt valid point då. Så
alla, det här är släktingen är uppe i himlen. Ja. Vad i hell?
Vad heter det? Elrond?
Men okej, okay, så från en relativt tidig liksom första möte med Bitcoin då runt 2016 och då mining, som vad var det som hände förresten som gjorde att det inte funkade?
Det var, man kan väl säga att det här, vår indiska samarbetspartner lovade runt och ja, det blev tunt helt enkelt, ja, det som blev resultatet. Så att han hade varit jättebra i en massa andra sammanhang, men just här så, det var också väldigt tidigt och han stötte på en massa problem lokalt i Indien. Så att
jag förstår.
Det sket sig.
Men från då det till att komma tillbaka och investera pengar i själva coinsen då, eller ekosystemen om man så vill, Ethereum och Bitcoin. Vad är det som gör sen att det blir NFT, och specifikt då det vi ska prata om som du är här för då, World of Alidia?
Ja, men det var att vi kikade på olika altcoins, upptäckte OMI. Känner ni till OMI?
Nej.
Det är ju, det finns en app som heter Vivi. Känner ni till Vivi-appen? Och,
den har nog snurrat förbi. Ja. Dock ska jag säga att jag kan inte placera den i.
Men vi upptäckte OMI helt enkelt, valutan OMI. Och den är, det är liksom som Vivi-appens token. Det är deras interna valuta. Och i den här appen så upptäckte vi en massa fantastiska investeringar. De som har stött upp den här appen, det är några av världens bästa inom licensing. Så de har säkrat licenser från Marvel och Disney till exempel. Det pratas om Pokémon och så vidare. Och då slank vi in där och insåg, vi tänkte liksom att, för det är ju mer samlar NFT, det är inte Profile Pick Collections, utan det är mer samlar NFT. Och då tänkte vi att det som borde bli stort är det som blir stort i övriga samlarvärlden, det vill säga first editions och så vidare. Och då började vi grotta ner oss i det där, och det var vår strategi att försöka haffa på droppen då när de släppte, att försöka haffa så mycket first editions vi kunde och de som verkligen stod ut. Om det var till exempel en Marvel-tidning som var väldigt värdefull i den verkliga världen då, inom citationstecken, och den översattes till en NFT, så ville vi gärna haffa den om det var någon särskild konstnär som hade ritat den tidningen och sådär. Mm. Så att vi gjorde så mycket efterforskningar, och de haffen vi gjorde gick väldigt snabbt upp i värde, så det var liksom en bra strategi. Och då insåg vi att här finns ju jättemycket, dels pengar att tjäna, men det är också ett väldigt roligt sätt att tjäna pengar. Och det tror jag många kan identifiera sig med, att investerar man i krypto, och framförallt kanske NFT-er, så investerar man ju så mycket mer än de här hårda, tråkiga värdena med siffror. Utan du får ju community, du får ju konst, du får den här efterforskningsdelen, man får kompisar. Så att vi trivdes väldigt bra. Och sen var det också
det är ett väldigt roligt learning by doing också med NFTs. Ja. Att man börjar förstå, som vi har pratat om traits flera gånger här, att en apa eller en hund eller en Marvel-figur till och med, där kanske det är mer styrt efter hur de var ritade tidigare. Men nyskapade NFTs, att man förstår att ja, men de som har en bandana, de är inte lika mycket värda som de i en skinnjacka som har ett speciellt tryck.
Men jag som liksom inte är lika deep i liksom den här köpa first edition som minting och sådär, alltså, är det liksom svårt att komma över? Måste man stå på olika listor? Hur mycket måste, alltså, är det tidskrävande?
Är det här ett skämt, din fråga?
Nej, alltså jag vet ju att
det är extremt tidskrävande. Ja. Alltså det är så, det finns ju såna här roliga videor och memes på där liksom du springer och rullskridskor baklänges, går på händerna och klättrar upp över liksom berg upp och ner för att möjligen få komma med på en whitelist. Alltså det är absurt, och vad man kräver många gånger kan jag tycka att det är till och med som spams, att det är så här, likea den här tweeten, retweeta den här till alla fyra gånger och tagga 900 personer så kanske du är med på en whitelist. Och du måste också vara med i våran Discord, Telegram och bla bla bla. Man bara, men
det,
eller
där
inte.
Det där låter som en fucking mardröm. Är det sådär?
Det beror ju lite på vad man är då. Om man är i den här Vivi-appen till exempel, där de släpper dropp, då handlar det om att du ska vara snabb. Och vi var väldigt tidiga i den här appen, så då lyckades vi få på droppen. Alltså bara genom att trycka på en knapp, helt enkelt, köp. Så då behöver man inte stå på någon whitelist eller så. Men sen, ju fler folk som upptäckte då de här investeringarna och slank in i Vivi-appen, desto mer crowded blev det ju på droppen. Då började vi utveckla tekniker, så vi hade ungarnas paddor och sen hade vi alla våra datorer och sen hade vi alla telefoner och så satt vi och tryckte som satar så här, och liksom optimerade allt vi kunde för att man skulle liksom spara tid och att knapparna skulle dyka upp rätt ställe, så vi visste innan knappen dök upp exakt var på skärmen, de olika skärmarna var de dök upp, så att man kunde liksom knappa.
Jag älskar att ni har skapat en familjebot.
Nej, men det är ju liksom sanslöst. Man blir så glad när man får någonting. Så att, och då var det verkligen värt det. Nu är det helt omöjligt. Så nu kan man bara, det är bara chans liksom.
Hör ni, det är för sent för NFTs. Hör ni det?
Ja, det är för sent, exakt. Men och när det är liksom den här whitelist-prylen, om det är sån här profile pic collection, så ja, det är ju projektens sätt att nå ut. Så är det ju. Att om man, som vi till exempel, har startat ett NFT-projekt i Skandinavien och gud förbjuder i Sverige, där det är bara på tal om där att stöta på patrull, vi får ju inte göra någon typ av reklam, alltså vi blir nedstängda på Twitter, vi blir nedstängda överallt, så det är väldigt svårt att komma ut och få sin röst hörd. Så att för oss så är det väldigt viktigt att liksom dels komma ut i media, men också att vårt community gör vad de kan för att sprida projektet. För att det är väldigt svårt, och här finns det också väldigt mycket fördomar och missuppfattningar att krypto, NFT, det hittar på, det är bara dåligt för miljön och det är bara skurkar som håller på med det. Så att här är det ännu viktigare, tror jag, att man får stå ut med liksom det här med retweetandet och så.
Ja.
Men du, World of Alidia, ni håller på med den här liksom NFT whitelist retweeta, driva ett familjeföretag för att trycka på knappar grejen liksom, hur går liksom steget därifrån till att ni ska starta en eget?
När vi hade varit inne i NFT-världen i x antal månader och investerat i ganska mycket olika projekt, så dels så tyckte vi att det var så otroligt kul, men sen såg vi också hur saker skulle kunna göras bättre. Vi blev frustrerade när projekt gick åt, var i våra ögon då, liksom fel håll, eller att de inte höll vad de lovade och så vidare. Och så gjorde vi lite så här som man gör kanske i början, att man försöker föreslå till de projekt man är engagerad i att vi skulle uppskatta om ni gör så här, eller kan vi tänka på det här, kan vi ta oss åt det här hållet. Men när man inte blir lyssnad på, så blir det ju till slut sådär att vi gör det själva istället. Och så såg vi liksom en möjlighet att vi har nu en fantastisk möjlighet att skapa det optimala NFT-projektet utifrån vad vi skulle uppskattat. Det vill säga med fantastisk konst, med ett jättestarkt communitybyggande där man återinvesterar i sitt community. För där kunde vi också känna att liksom när projekten hade mintats och ägarna fått in sina 30 miljoner, men vad gör ni då för oss, vi som är era nästan aktieägare? Vad är det vi har investerat i? Just då också det här med att liksom lova runt och hålla tunt och sådär. Så att vi ville liksom skapa ett riktigt grymt projekt som man också kör på lång sikt. Vi ser ju det här som att det här kommer vi göra i resten av våra liv. Och när projektet har mintat och vi har fått in våra pengar, det är ju då det börjar för oss. Vi kommer ju inte dra till Bahamas och bygga hus och liksom ligga på stranden resten av livet, utan då våran belöning kommer om kanske 5 år eller liknande, eller kanske 10 år, när vi har återinvesterat, byggt upp våran medlemsklubb, gjort alla saker som vi vill göra för vårt community och byggt ett liksom globalt varumärke. Det är det vi satsar på.
Och det jag tänker som är lite coolt med NFTs är ju från att ha varit kanske, om vi pratar CryptoPunks eller vi pratar liksom Bored Ape och så vidare, där egentligen, okej, Bored Ape var ett dåligt exempel, men de tidiga NFT:erna som kom, som egentligen var profile picture NFTs som du kallar dem, att det då med Bored Ape till exempel har ju blivit mycket mer att vad, inte bara vad gör ni sen med våra pengar, men vad kan rymmas inom en NFT mer än bara en bild. Om man pratar då om DAOs och så vidare som går in och gör roadmaps där man återinvesterar saker i andra projekt på samma blockkedja, eller att man liksom, och det är ju egentligen att det som man om man frågar någon folk på stan, tror de ska säga, men vad är en NFT? Så skulle man säga, ja, men det är typ de här Bored Apes. Men vad vet du om det? Ja, jag tror inte att man tänker då att det som du sitter och berättar, att det är ju mer eller mindre en NFT eller en kollektion, om man så vill. Kan ju vara en medlemsklubb, och det kan vara liksom, jag menar, det finns inga begränsningar.
Nej.
Det är ett företag egentligen. Ett modern typ av företagande, som en startup. Just det är egentligen det ni gör.
Exakt.
Och hur ser liksom er startups affärsmodell ut? Vad är konsten, och hur ser liksom, vad är det ni vill faktiskt göra?
Ja, vi är, både jag och Niklas då, som är min medgrundare, grundare, även min sambo, båda vi har ju pysslat med liksom olika, bygga företag och varumärken i en herrans massa år. Liksom. Så att nu har ju vi tagit all vår samlade kompetens inom alla de områdena som vi har verkat de senaste 25 åren och liksom lägger ner det i det här, för att det knyter samman allt som vi älskar. Så att det som skiljer oss, tror jag, från också många som skapar NFT-projekt nu, kanske lite av den här guldruschen som är att vi ser det verkligen som ett företag. Vi ser det långsiktigt. Vi vill tänka på alla steg. Dels då genom att engagera en fantastisk konstnär som hon har handritat. Alltså det är många, många hundratals olika detaljer till våra konstverk som hon sedan har digitaliserat. Så att det sämsta som kan hända om man myntar och köper någonting hos oss, de kommer kosta ungefär 3000 kronor styck. Om ingenting annat händer och vi inte lyckas genomföra någonting överhuvudtaget utav det som vi lovar våra användare och våra holders, så är det värsta som kan hända att de har köpt ett helt fantastiskt konstverk för 3000 kronor. Men sen lägger vi till en massa värden, just det här som du pratar om, Mårten, att det här konstverket är ju då sen en inträdesbiljett till nätverket som alla holders skapar tillsammans. Och det kommer ju framförallt vara ett kvinnligt nätverk, därför att det är jag som sjösätter det i mina kanaler. Jag har alltid verkat för att liksom alla brudar ska med, liksom bjussa, dra med dina kompisar, vi, tillsammans så blir vi starkare. Och sen vill vi ju öppna en våran
co-working space.
Ja, det är liksom en fysisk medlemsklubb som kommer ligga förmodligen på Söder. Det kommer vara ett stort ställe där det är ett coworking space, det kommer finnas yogarum, vi kommer fylla det med, det kommer vara en lounge, härligt liksom fikaställe där man kan hänga, man kan jobba, man kan socialisera, vi kommer anordna konserter, föreläsningar, workshops. Det kommer liksom vara en nätverkarplats, och allt som görs i hubben kommer även streamas digitalt, så att de som inte bor i Stockholm eller ens i Sverige har ju möjlighet att ta del av det också. Och det högre syftet med det är ju att få in kvinnor i krypto och få in kvinnor i NFT-världen. För det finns så enormt mycket möjligheter här, och det är 81% män var den senaste rapporten jag läste, så nu är vi 19% brudar i alla fall. Men det är fortfarande en enorm snedfördelning. Och mitt mål egentligen med det här är ju att skapa Skandinaviens mest ambitiösa och största NFT-projekt som dessutom är kvinnligt. Jag vill inte att det ska vara det här är det största kvinnliga projektet. Nej. Utan jag vill att det här är det största projektet och så var det kvinnligt. Jag vill för en gångs skull så tycka att vi förtjänar att komma etta och inte alltid vara den här ständiga tvåan. Och det som är roligt nu är ju att i dagsläget så tror jag att i våran Discord så har vi nog, om inte det största, men bland de största NFT-communityna i alla fall i Sverige. Och det är ju 99% kvinnor där i. Där man liksom lär sig om krypto och lär sig om NFT och pratar om föräldraskap, träning, odling, populärkultur. Liksom.
Mm. Jag är faktiskt inne och, vad säger man, lurkar i den
Discorden. Har du kikat i Discorden? Ja, ah, vad kul! Åh, välkommen!
Tack så jättemycket. jag pratar jättegärna mer om den lite strax, men bara först det här med den här hubben och liksom coworking space. Alltså, hur finansieras det? Hur ser liksom procentfördelningen ut här?
Ja, var kommer pengarna ifrån? Och sånt där. Ja. Den största summan kommer komma från mintning, såklart. Då får man in ganska mycket pengar, förhoppningsvis.
Hur många ex är det ni säljer?
Vi har 10 000 unika NFT i vår kollektion som säljs för 3 000 svenska kronor ungefär styck. Ja. Då. Vi kommer försöka lägga oss något, så att det blir ungefär 3 000 svenska. Mm. Man köper dem i Ethereum, då kommer ligga på Ethereum. Så att där kommer ju liksom vårt stora kapital in. Vi har ju en del privatkapital också som vi tar utav nu innan vi har liksom fått in våra mintpengar. Men sen när det rullar så är ju royalties från försäljning. Där kommer vi ta 9% i royalties som går tillbaka till projektet. 10% utav våra royalties också kommer att gå till en community wallet där vi investerar i kvinnliga konstnärer och kvinnliga företag. Så att till exempel folk som vi bjuder in till hubben för föreläsningar, eller att vi köper in kvinnliga NFT-projekt, eller kanske hjälper kvinnliga konstnärer att skapa NFT av sin konst och så vidare. Det kan vara allt möjligt, behöver inte vara kryptorelaterat. 5% kommer gå till ME-forskning, en jättepissig sjukdom som min sambo lider av, som är en kronisk sjukdom där det inte finns så mycket hjälp att få. Så där vill vi försöka göra en insats. Sen i våran hub så kommer vi ha ett NFT-galleri där vi dels kommer visa våra egna NFT, man kommer kunna köpa dem. Men sen kommer vi även göra investeringar likt om vi gör privat. Att vi köper in projekt som vi tror på, som kommer gagna communityt och göra bra investeringar helt enkelt. Sen på längre sikt så har vi har ju skapat då World of Illyria. Det är ett helt universum med en massa olika karaktärer. Det är en hel värld. Och där har vi planer på en barnfilm, på barnböcker, för vi har gjort barnfilmer tidigare, gjort mycket barnprogram, och vi har merch på gång som redan är liksom i full rullning och sådär.
Vem är Illyria?
Illyria är, dels är det, kan man säga, världen, så att världen, man kan säga att världen heter Illyria, som att den här heter planeten jorden. Men sen är det också en figur i den här världen, och de planer vi har än så länge är att i våran barnfilm så kommer hon vara ett barn. Hon är vuxen idag, så vi kommer göra en NFT på just Illyria, men som i en vuxen version. Mm. Men hon är den som representerar den här världen, som är en fantasyvärld, kan man säga, där det bor människoliknande varelser. Det bor varelser som rör sig i vatten. Vi har som ett sjöjungfrufolk, och vi har alver. De är jättefina. Det är också något som skiljer oss från många andra såna här 10 000 profile pic collection, så att där är det ju ofta en figur, och så varierar man de här som du nämner, bandanas, skinnjackor, solglajer, laserögon, bakgrunder. Men vi har, om det är 5 eller till och med 6 olika karaktärer inom vår kollektion som vi sen också då varierar på olika sätt.
Just det. Bara en liten detaljfråga. Jag som inte är så inne i liksom hela den här svängen. Community wallets, procent till det. Vad betyder det rent? Liksom, vad är det?
Det betyder att utav de royalties som vi får tillbaka på försäljning, så ger vi tillbaka till communityt, så att de tillsammans med oss är med och investerar i då. Till exempel, vi vill ju väldigt gärna stötta kvinnor och få in kvinnor i krypto NFT. Mm. Så att utav våra royalties så ger vi pengar till communityt som vi gemensamt sen bestämmer vad vi gör med dem.
Och rent praktiskt då, så är det en wallet som communityn röstar om hur man spenderar pengarna i den, eller hur funkar det liksom?
Ja, precis. Det är liksom, vi har ingen DAO som vi har skapat. Det kikar vi på kanske längre fram. Men ja, i dagsläget så har vi bara en väldigt, väldigt öppen kommunikation i våran Discord där det händer. Där vi frågar dem om olika saker. Nu har vi till exempel tagit upp diskussioner med Ethereum med att de gick ut med nyheten att de återigen kommer pusha på det här att gå över till proof of stake till exempel. Ja. För vi har ju många som värnar om miljön, vi tycker också att det är tråkigt att det blev förlängt. Ska vi minta på Polygon istället? Alltså, så att vi har hela tiden en öppen diskussion med communityt. Det känns jätteviktigt.
Och vad är det satt för datum på mint?
Vi har inte satt något datum, utan vi har sagt att vi mintar i maj. Och så får vi lite ta det när vi känner att så här communityt är redo. Så att vi får återkomma om det, men någon gång i maj.
Och bara så, du, liksom, hur vet man när det kommer? För det här tycker jag är intressant. Jag tänker liksom, om man ska tänka lite typ så, hur startar man ett eget liksom framgångsrikt NFT-projekt? Vad är det man utgår ifrån då? Vilka liksom är bedömningarna du gör inför typ när communityt är redo?
Dels vill man ju ha bra med folk i Discorden. Alltså de flesta NFT-projekt har ju en Discord kopplat till sig. Och det är där man kommunicerar med sitt community, och det är där man ger ut sina nyheter, och det är där man också hänger liksom, och lär känna varandra. Så där vill man ju känna att det är bra med folk och att den är aktiv. Man vill inte gå in i en Discord som är död liksom. Då känner man att projektet känns väldigt dött. Men sen de sakerna som vi brukar titta på då, jag och Niklas, när vi investerar, det är ju man tittar på roadmappen. Hur känns den? Känns den långsiktig? Har de spännande idéer kring vad de vill göra då med de här pengarna och som de får in? Vad vill projektet göra? Vad är det för personer som står bakom projektet och som ska liksom genomföra den här roadmappen? Är det människor som vi känner att vi får ett förtroende för? Känns de vettiga? Vad har de gjort innan och så vidare? Och sen givetvis konsten. Är konsten välgjord? Ger den någonting? Eller är det bara, för att om man tittar på konsten, så som det ser ut nu kan jag uppleva i alla fall att det finns en väldig uppsjö utav konst som känns väldigt likartad.
Verkligen.
Ja, och det känns tråkigt tycker jag. Och när man går in i detalj och kanske kikar liksom på dem lite närmre, så ser man, kan jag då tycka att det känns lite slafsigt. Det är lite mer som att, åh vad kul, nu gör alla NFT-projekt och ska stötta kvinnor, eller vad det nu är liksom. Mm. Vi gör det, och så gör man någonting och slänger upp det. Och sen så, men sen då? Och om det redan på konstnivån faller att det inte känns genomtänkt och sådär, då undrar jag direkt, hur genomtänkt är resten då? På den här roadmappen, och hur genomtänkta är de som faktiskt ska utföra den?
Men, för jag tycker det är intressant att du säger om Discorden och liksom Stendött och allt det där. För jag är med i kanske 200 olika NFT-discords bara så research syfte, bara så här, kolla vad, men hur det är, hur funkar det, vad händer i de här liksom olika servrarna, och kanske 197 av dem är stendöda, att liksom någon går in och skriver typ GM var tredje dag, och så är det bara så här.
Och sen kommer en GM på kvällen.
Ja, och så, ja men typ så. Och så är det liksom så här...
Good morning och good night för er som inte...
Ja, förlåt. Precis. Och så är det, du vet, det är, nu kan ni rösta på om den här sjöhästen ska ha solglasögon eller en mössa. Alltså det är typ den nivån typ. Och det känns så jävla vanligt att många projekt hamnar där liksom. Hur gör man för att undvika det? Alltså det måste ju finnas en sån liksom NFT-gravplats som man vill undvika.
Ja, precis. Vår Discord då är ju, ska jag säga, motsatsen till stendöd.
Ja, för det skulle jag också säga, och kolla på lite grann. Alltså den är väl mycket aktiv. Hur uppnår man det?
Ja, det är ju... Alltså vår Discord, den har liksom brutit mot en massa regler. Eller vad man ska säga. Den uppför sig inte som en klassisk NFT-discord. Utan... I en klassisk NFT-discord så finns det några olika kanaler, men man är lite sådär varsam med att öppna fler, för man vill inte vattna ur de kanaler som finns, de chattkanaler som finns, utan man vill att gå någon in i discorden, så vill man att det ska finnas aktivitet i huvudkanalen liksom. I våran discord så tror jag att vi är uppe i, ja, vi närmar oss 20 olika kanaler nu. Det här som vi pratar om med liksom odling, föräldraskap, kläder, biotips, spiritualitet, det finns hur mycket som helst. Och det har ju vuxit fram på våra community-medlemmars begäran. Och den stora skillnaden som jag ser med World of Lydia's community och andra communities som vi är med i, andra projekt som vi har investerat i, det är att det är kvinnor. Och vilka är fantastiska på relationsbyggande, på kommunikation, på att skapa på communities i alla delar av världen på alla olika sätt? Jo, det är kvinnor. Så att det är också därför som jag tycker att det är så viktigt att få in kvinnor i krypto-NFT. Därför att jag tycker att vi passar väldigt bra här. Jag tror att vi är de optimala liksom, investerarna att förstå projekt. Jag tror att vi är de optimala personerna att skapa projekt som blir väldigt värdefulla. Eftersom NFT handlar så mycket om community-delen. Mm.
Men finns det inte en risk, tänker jag, att också att jag tycker det både är smart och kanske oroväckande att det ni gör är att ni på ett smart sätt då, det här är högst personliga åsikter jag kommer med nu, men att ni bjuder in till att verkligen försöka förklara vad krypto är och sådär. Men finns det inte, och istället för att bara fokusera endast på projektet, det såg man även i en pressrelease och liksom lite mer info om projektet, att ni verkligen så här, men vad är en NFT? Varför ska man köpa en NFT? Vad är kryptovalutor och så vidare? En utbildande del som ju är imponerande. Men finns det inte en risk då också, tänker jag, om man har stickning, om man har massa grejer som är så här, att det bara spretar något enormt, och man kommer just från kärnan i det här, varför folk borde vara med i er Discord?
Vi ser inte så, utan vi ser det som en enorm fördel, för att vi ser ju det här att vi har det här lite first mover advantage nu, att det finns inte så många som gör det här i Sverige. Så att vi står med en öppen famn, vi välkomnar alla nybörjare, framförallt kvinnor, till en trygg plats där man kan lära sig om krypto och NFT, där inga frågor är dumma frågor, där communityt lär varandra. Alltså 99% av dem som i med communityt nu i Discorden, de kunde ju ingenting, de visste knappt att NFT existerade för 6 veckor sedan. Mm. Och nu har de kryptoplonker, de köper Ethereum, de investerar i NFT-projekt och de utbildar varandra. Så att vi ser det här som egentligen mycket större än vårt personliga, det här World of Lydia NFT-projektet. Det är ju vårt hjärteprojekt och det är liksom knutpunkten i detta. Men vi ser ju det här som den stora skandinaviska NFT-rörelsen som vi sätter igång. Att vi sätter igång en gräsrotsrörelse genom att välkomna alla de här personerna som kanske aldrig skulle våga ta steget in för att de känner sig dumma eller exkludera eller bara inte bekväma i spacet annars. Mm. Och sen sprider ju de i sin tur dels krypto, NFT, alla fördelar och möjligheter som finns, men då sprider de ju också vårt projekt. Så att vi brukar alltid säga att så här, det högre syftet med World of Lydia är att få in kvinnor i den här världen. Och det gör vi ju inte om vi liksom säger att nej, ni får bara prata om oss. Utan tvärtom, gör precis vad ni vill. Ni är med och skapar det här spacet. Vi vill att ni hänger här.
Mm.
Och det är det som har blivit så himla, himla bra i det här. Vi har ju liksom, det är en väldigt annorlunda plats. Bara det här att i början så stängde alla, vi satte upp det som en vanlig Discord liksom, och i början så stängde våra säkerhetsbottar av våra medlemmar konstant, satte dem på timeout, alltså straffade dem i 2 minuter så att de inte fick prata, och så anledningen var att de använde för många emojis. Och det säger någonting om att så här, det här spacet är inte skapat för den här gruppen människor, så att det behöver utvidgas, och där är vi med och skapar en ny typ av plats, tänker utanför boxen, för att också få in en ny typ av människa i det här spacet.
Mm. Jag tänker att det finns väl, nu pratar du om liksom, det kvinnliga communitybyggandet, och det är så intressant, och liksom att det är en untapped market lite grann, om man ska vara superkrass där. Mm. Jag tänker att det finns en annan skillnad också mellan det ni håller på med och därför, alltså anledningen till att ni ändå har en levande Discord. Det är väl att, lite, om man ska vara ärlig, att du ju, har ju ett community sedan innan som du kanske
absolut.
Som du liksom kunnat bygga vidare på. Det kanske inte bara så copy-paste liksom, på den grejen, eller hur tänker du där?
Självklart, och det har ju varit liksom startskottet, att jag har kunnat få in mina följare. Jag bloggar ju, instagrammar och är liksom, har en influencerprofil också som jag har jobbat med i några år. Men där trodde jag måste säga att jag är extremt förvånad över hur många av dem som faktiskt är taggade på att gå med i det här. Jag trodde att tröskeln skulle vara enormt mycket högre. Därför att nämner man NFT till vem som helst så är det liksom mycket av de nyheter vi ser är ganska negativt fokuserade om man tittar på liksom vanlig typ av mainstream media i alla fall.
Ja.
Och att just att det känns lite täckigt, lite krångligt. En Discord är liksom, det är ju så PC-aktigt uppsatt som det kan bli. Det är liksom, det är inte det här härliga Apple och ljusa färger och liksom drag and drop spacet, utan det är så här, du kan inte använda stora bokstäver när du skapar kanaler, och du kan inte, alltså det är väldigt liksom, det är ett jättebra verktyg, men så att jag tänkte liksom, får vi in 100 pers i den här Discorden första veckan så är jag sjukt nöjd.
Hur många är ni idag?
Ja, nu är vi 1200 och vi har varit igång kanske 4 veckor då.
Mm.
Så att, och det liksom kommer in hela tiden och folk tipsar sina syskon, och vi har lite liksom par som har hittat det som en rolig gemensam grej och liksom utforska tillsammans och sådär. Så att, men visst är det absolut en framgångsfaktor so far att jag hade ett community som jag hade möjlighet att bjuda in. Mm. Och sen att de ville hoppa på, så pass många av dem är jättetacksam för. Men vi kommer ju inte klara det här, vi är ju inte färdiga liksom. Och det här är ju ingenting som kommer flyga 100% för att med de vi har nu. Utan vi behöver ju fortfarande liksom nå ut till fler, såklart.
På tal om DAOs och communities och sånt där, så handlar faktiskt dagens kryptoskola om governance tokens.
Kryptoskolan, lektion 38. Vad är en governance token? I Kryptoskolan, lektion 21, pratar vi om DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Alltså en organisation där styrningen är utspridd på ett nätverk av användare och datorer som regleras av en kod. I en mer hierarkisk eller centraliserad organisation är det ju kanske styrelsen som fattar de flesta besluten. Men även i en decentraliserad organisation behöver man ju kunna bestämma saker, och det är här governance tokens kommer in. En governance token ligger precis som alla andra tokens på en blockkedja. Att äga en governance token har lite olika betydelse i olika DAOs, men man kan säga att den generellt fungerar lite som ett slags delägande i organisationen, alltså typ en aktie. Äger man governance tokens kan man till exempel lägga fram förslag på förändringar man kan göra i organisationen, men man kan också vara med och rösta för eller emot andras förslag. Det kan handla om att man ska fatta ett beslut om ifall man ska ändra någonting i koden i ett smart kontrakt till exempel. Då kan den som äger såna här tokens använda dem för att rösta på det ena eller det andra alternativet. Och utan en governance token, ingen rösträtt. Oftast lägger man upp det så att ju fler governance tokens man äger, desto fler röster har man när ett beslut ska fattas. Ibland har det här systemet med governance tokens kritiserats för att vara odemokratiskt eftersom till exempel grundarna av en DAO ibland har väldigt många sådana här ägarandelar, vilket gör att deras makt blir större. Men det finns också organisationer där man väljer att jämna ut det här genom att ge alla användare lika många tokens. Sammanfattningsvis brukar man säga att systemet med governance tokens är en grundförutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna fatta beslut i en organisation med decentraliserat ägande.
Vad händer om, för det händer ju faktiskt, att man stöter på, man går in i någonting man tror ska bli väldigt bra, ett NFT-projekt, och sen så lyckas inte ens minten sälja slut. Har ni, vad skulle hända om det inte alls blir som ni har planerat?
Mm.
Finns det, har ni tänkt något kring det? Du ser ut som du har tänkt kring det.
Ja, men det är det här, vi ser det här som ett företag liksom, från A till Ö, så vi har nog tänkt på de flesta stegen. Och först så vill jag säga att vi är inte alls stressade över att inte sälja slut, för att vi vet att vi är jättetidiga. Vi är också, vänder oss till en målgrupp, alltså kvinnor, som, där det kommer ta längre tid förmodligen, att, alltså dessutom skandinaviska kvinnor, där det kommer ta längre tid för dem att hitta NFT-er, våga tro på det, vilja investera, förstå alla fördelar och möjligheter och så vidare. Så att vi har ingen panik att sälja slut, utan vi bygger på lång sikt. Mm. Men sen är det så att vi behöver ju kapital till det vi vill göra, i och med att vi vill återinvestera i princip alla pengar vi får in för att kunna skapa alla de här möjligheterna för våra
funders. Ja, det är det jag menar. Man kan ju eventuellt tappa lite momentum då om man säljer 1000 stycken av 10 000, och helt plötsligt så försvann hubbens. Och så är folk så här, men vad hände med hubben som stod på roadmappen? Vi skulle ju få någonstans att hänga i loungen.
Ja, precis. Ja. Nej, men vi har liksom planer att så här, säljer vi så här många, då gör vi det här. Säljer vi så här många, då gör vi det här. Så vi har insatsplaner för allt, och det finns alltid lösningar på allting.
Vad finns det liksom för accountability, vad heter det, ansvarsutkrävande möjligheter från liksom community? För man har ju sett väldigt många som är typ så, ja, men, man säljer 900 av 10 000 och sen tar man dem, kanske man inte får ett hus på Bahamas, man kanske får en ny friggebod i alla fall. Ja, men exakt. och så drama. Liksom, för att alla pratar ju om co-governance och co-creating och allt sånt där. Liksom, hur gör man för att, liksom, finns det en möjlighet från community att faktiskt liksom pressa er på det här?
Alltså, vi ser ju det här som att vi gör det på lång sikt, vi gör det tillsammans. Det är jätteviktigt att vi gör det här tillsammans med vårt community. Det är därför vi är supertransparenta. Alltså på vår hemsida, det finns namn och bild och Twitter och Instagram på alla som jobbar med oss. Och nu är vi, 10-11 pers liksom. Alla är inne hela tiden i Discorden, visar att vi finns, vi svarar på frågor. Är det någon som har någon typ av kritisk fråga så tar vi upp det direkt och så vidare. Så att vi tänker att det här är någonting som vi är 100% transparenta med. Är det så att vi säljer mindre än vad vi har räknat med, då tar vi det med communityt och så blir det så här, hur ska vi göra? Vi har de här förslagen på hur vi ska komma vidare. För att även om vi inte kommer till målet lika snabbt som vi önskar, så finns målet fortfarande kvar, och det är dit vi ska. Vi kommer dit. Tar det längre tid? Ja, men då tar det längre tid. Men det är inte så att vi på något sätt kommer ge upp våra mål, utan vi ska ha våran hub. Det är också där vi ser att vi kan fortsätta utbilda alla brudar inom krypto och så vidare. Där kommer vi ha workshops inom krypto eller föreläsningar eller bara var den är. Så att den är liksom jätteviktig för oss. Mm. Men då kanske vi börjar med en digital hub istället. Så börjar vi där och sen så sprider vi projektet och liksom bygger på sikt.
Vad spännande det låter, och vad kul det var att ha det här.
Ja, men tack. Ja, detsamma.
Och om man nu då vill ta del av det som komma skall, så bästa sättet är då World of Validia och Discord, eller?
Ja, man kan slinka in på vår hemsida worldofvalidia.com. Där kan man se vilka vi är. Där finns det länk till Discorden, som också heter World of Validia, såklart. Mm. Och sen så finns vi på Twitter.
Och sen får du ta med någon admin att ni sparkar ut Gunnar ur den här kvinnogruppen. Så ordningen är återställs.
Låt en kille göra research, herregud.
Ja, bra jobbat, kompis. Vanja Wikström, stort lycka till och tack för att du kom till De kallar oss krypto.
Ja, men tack snälla.
Mårten, vilket underbart avsnitt. Word of Lydia, spännande grejer.
Ja, ska du köpa mint?
Gud, det vet inte jag om jag får säga. Det känns som att det är så kurspåverkande. Men det är klart att man blev lite sugen när man träffade Vanja Wikström och hörde en, liksom, en otroligt liksom, skärpt person som har liksom, mycket intressanta grejer igång. Uppenbarligen, det tycker jag liksom är bortom allt vidare. Du då?
Ja, men jag känner att jag ska nog köpa en sån där. Dels för att, eller för att supporta projektet. Om inte bara för själva konsten och det imponerande pitchen hon gjorde i dagens avsnitt, så kanske lite också för att bidra till en bättre och sundare värld med fler kvinnor i beslutande positioner.
Just det. Vill man bidra till en bättre och sundare värld bara generellt, så kan man följa oss på Twitter, där heter vi DK Krypto, eller på Instagram, där heter vi De kallar oss krypto. Dig kan man också följa på Twitter, vad heter du där?
Martin Andersson.
Skriver sig själv. Jag heter Harjus.
Ja. Och med det sagt så säger vi tack för denna torsdag och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och vad som händer då? Ja.
Det ligger i min mailkoil, hoppas
vi
jag.
Vi tror att vi har någonting riktigt coolt och stort på gång. Mm. Så bear with us, och så hörs vi om ni vill om en vecka. Jag heter Mårten Andersson. Ni har också hört Gunnar Harjus i podden som heter
De kallar oss krypto. Hej då.